månadens ansikte i mars är politisk chefredaktör på HD Sydsvenskan och därför en av de mäktigaste opinionsbildarna i Skåne. Hon heter Heidi Avelon och hon börjar gärna arbetsdagen med en kopp väldigt starkt kaffe.
Vi har en sån fantastisk maskin. Den mal och den gör ett nybryggt kaffe. Man kan få fin cappuccino och latte här. Det känns som lyx. Men nu tar jag alltså en kaffe med en espresso i.
Hon föddes i Helsingfors 1961 och tillhörde den finlandssvenska minoriteten. Heidi Avelon, som alltså ofta börjar sin arbetsdag med en kopp kaffe med en extra espresso i.
Kom så ser vi om vi hittar ett mötesrum.
Vi lämnar personalens fikarum med sin flådiga kaffemaskin och går till ett av de ljusa sammanträdesrummen i huset vid Triangens köpcentrum i Malmö. Där Sydsvenskan har de tre översta våningarna och dit tidningen flyttade i december 2013. Genom de stora fönstren är det panoramautsikt över takåsarna och en bit bort syns den före detta Sydsvenskanskapan på Segevång. Jag tycker att Heidi Avelon kastar en nästan längtansfull blick på huset. Men hon saknar det inte alls, säger hon.
Nej, det ligger ju otroligt mycket smidigare det här. Jag tyckte mycket om huset där borta. Bara det är ett vackert hus. Det är klart att det var en alldeles speciell känsla att ha en helt egen kylskrapa som påminns om vilket jätteföretag det var en gång i tiden. Nu är vi inte ett jätteföretag. Nu är vi ett av de mindre företagen och vi passar precis in i de lokaler vi har här.
År 2005 började Heidi Avelon på Sydsvenskan och på de 10 år som gått sedan dess har mycket hänt. Förutom flytten har tidningen också utökats till att även omfatta Helsingborgs Dagblad och hon är numera politisk chefredaktör för det som idag heter HD Sydsvenskan. Men vad innebär själva jobbet egentligen?
Det innebär att vara ansvarig för tidningens åsiktsbildning, för friheten, för individens möjlighet att välja. Ofta har det under senare år handlat om jämställdhetsfrågor. Idag sysslar jag ganska mycket med att tänka kring värderingar. Vilka är de svenska värderingar vi tycker är viktiga i vårt samhälle? Mitt jobb är egentligen tredelat. Ett är det här uttalat att vara i ledning. Ett är det externa där jag är mycket i debatter, rent fysiska debatter, men också kanske över etermedia och så. Och sen finns det själva jobbet på min redaktion där jag är chef för ledarredaktionen och skriver själv. Och de här sakerna ska på något vis pusslas ihop. Ibland räcker inte tiden till. Och så är det familjelivet utöver detta. Men då kan man ju också säga att jag håller mig inte med någon flashy hobby överhuvudtaget. Har jag ledig tid någon gång så läser jag gärna eller ser på film eller går på teater och opera.
Heidi Avelon studerade förutom statsvetenskap också litteratur och filmvetenskap på 1980-talet i Helsingfors. Och hon har ett intensivt kulturintresse. Hon valde journalistyrket framför en diplomatkarriär som hon först hade tänkt sig. Och började sin bana som näringslivsreporter på den finlandssvenska dagstidningen Huvudstadsbladet. Hon kom till Stockholm 1990 för att bevaka Sverige för finska medier och hade alltså en mer traditionell journalistroll fram tills hon började på Sydsvenskans ledarredaktion. Och det som framförallt har gjort henne till en profil i den offentliga debatten är de krönikor hon skriver en gång i veckan.
Varje lördag i HD och Sydsvenskan ingår min krönika och det har jag gjort sedan jag blev politisk chefredaktör för drygt 10 år sedan. Men rent praktiskt betyder det ju att man sticker ut hakan, ibland i frågor som är mer känsliga än ibland. Det har ju varit mycket tal om flyktingar under hösten och Dagens Nyheter och Sydsvenskan och HD är väl de som ganska mycket har hållit fast vid saker som asylrätten och att Sverige har råd att ta emot människor. Och eftersom det är en så het fråga så betyder det också att det blir ganska skarpa reaktioner En del är begåvade, skarpa, så att man kan diskutera som en del av debatten. Andra är ju som det allt oftare är idag. Det blir osakligt, det blir liksom personangrepp på mig för att situationen i landet ser ut som den gör. Varje gång det händer någonting brottsligt där invandrare är inblandade så kan jag räkna med att det kommer att finnas i min mejlkorg många reaktioner på det här och jag kommer att ställas till svars för det. Och saker som inte alltid är helt logiska, men jag kan förstå rent känslomässigt att vissa människor är arga och desperata och behöver någon som de kan puckla på. Det är givetvis väldigt olustigt.
På vilket sätt hanterar du det?
För mig är det viktigt att läsa allt som kommer till mig och också svara. Alla människor är värda respekt och allas åsikter är på något vis ändå värdefulla. Det är mitt jobb. Debatten är ju mitt jobb. Ofta blir det väldigt bra. Någon som kan skriva kanske ett rent påhopp som mejl kan bli så förvånad över att få ett svar. Jag stryker ju ingen medhår om jag inte kan hålla med. Men jag försöker svara på ett respektfullt sätt och förklara varför vi inte tycker på samma sätt. Och på det sättet har jag fått genom åren faktiskt regelbundna, vad ska vi kalla dem, mailvänner. De är ju väldigt, väldigt intressanta och roliga. Det känns lika bra varje gång man får ett mail från någon av dem. Andra kanske bara bryter och säger, du är så jävla satans puckad, så jag tänker inte tala med dig mer. Och jag hoppas att du får sparken. Och så sätter de punkt. Jag tycker att om det inte funkar utan jag inser att de faktiskt bara är ute efter att vara vidriga mot mig som person, så vet jag att jag ska försöka slå det ifrån mig och tänka att ord är inte farliga och det gäller ju inte mig som privatperson utan det är min offentliga roll. Men det är klart att man någon gång kommer att titta på sin mail för sent på kvällen eller trött eller på något vis garden ner. Så är det svårt att inte bli ledsen.
Vad är det som gör det att det är värt det för dig? Som gör att du ändå kan stå ut med de här ganska tuffa, som jag uppfattar det, påhoppen ibland?
Ja, mycket är det ju för att får jag tuffa påhopp så får jag ju ännu mera glada tillrop, stor sympati. Alla människor som tycker att det är viktigt och bra skriver ju inte att talar om det. Men när jag är ute och träffar folk så visar det sig alltid att tidningen är så viktig i mångas liv. Man förhåller sig till den hela tiden. Tänk att ha ett sånt jobb där det spelar roll att man stiger upp och går till jobbet. Bara det är ju en välsignelse. Sen så tror jag på riktigt att morgontidningen är en viktig del av vår demokrati. Och jag tror att det är viktigt att det finns en plats där vi kan föra det här demokratiska samtalet. Det måste hända varje dag. Demokratin är som fågel Fenix, den stiger ur askan varje morgon. Så jag tror på riktigt att det är viktigt. Och den dagen jag inte gör det, då ska jag byta jobb och göra någonting annat.
I diskussionen kring demokrati och mänskliga rättigheter ingår ju också det som har med funktionsnedsättning att göra. Och eftersom ämnet har en tendens att hamna lite i skymundan i den allmänna debatten så frågar jag Heidi Avelan hur hon förhåller sig till frågor kring funktionsnedsättning i allmänhet och synnedsättning i synnerhet.
Jag funderar mycket på det i stadsbilden. Jag har faktiskt jobbat för men jag bodde i Finland för synskadades tidning och har sedan dess lärt mig att jag går runt i stadsbilden och tittar på sådana saker som en stolpe mitt i trottoaren som ska upplysa alla seende om någonting. Jag vet att för en synskadad så kan det ju vara, liksom direkt farligt för att man går på den. Så jag funderar rätt mycket på sådana här saker. I mitt jobb så blir det ju kanske snarare att uppmärksamma lagändringar eller stödformer eller sånt här. Och vi ska ju säga att trots att kraven har funnits så länge så är ju inte det svenska samhället fortfarande anpassat till olika sorters funktionsnedsättningar. Bara för att man dåligt planerat, lite illa genomfört, man tänker helt enkelt inte på de här sakerna. Det tycker jag är anmärkningsvärt, jag funderar rätt mycket på det.
Att Heidi Avelan hamnade i Malmö var på sätt och vis en slump. Det började för 15 år sedan, men att hon såg en annons om ett sommarjobb som ledarskribent på Sydsvenskan. Och eftersom hon kände att hon var redo för nya perspektiv på tillvaron sökte hon tjänsten och fick den. När sommaren var slut flyttade hon tillbaka till Stockholm. Men när hon ett par år senare blev erbjuden att bli politisk chefredaktör för tidningen tvekade hon inte att tacka ja. Fastän hon knappt satt sin fot här innan hon blev sommarvikarie.
Skåne och Malmö var för mig totalt okänt. Jag hade varit i Malmö summa en gång och tyckte att det var faktiskt en otroligt tråkig plats. Något av det tråkigaste jag hade upplevt, så jag hade aldrig riktigt kälat att åka tillbaka.
Men bor du i Malmö nu?
Ja, absolut. Jag har bott i Malmö sedan vi flyttade ner 2005. Jag och min familj, vi stortrivs allihop.
Vad är det som gör då att du trivs och att du ändrade dig från det där att du tyckte det verkade så tråkigt?
Nej, det är inte jag som ändrade mig. Det var Malmö som ändrade sig. Slutade upp att vara tråkigt. Nej, jag ska säga ärligt att första gången jag var här så tror jag att det var kanske en... Antingen var det en blås i februari där eller en blås i november. Det var en av de här dagarna när det faktiskt inte är så roligt i Malmö. Antingen regnade det på tvärs eller i dimma. Men det är ju inte så ofta. När jag har kommit hit så har jag ju sett att Malmö är inte bara Sveriges mest mångkulturella stad utan också den stad där det mångkulturella fungerar väldigt bra. Malmö är en stad med stort framtidshopp. Jag har hund, uppskattar stort att det finns fantastiska parker. Malmös kust är viktig. Jag tycker också om att simma. Så det är väldigt behändigt att bo vid havet.
Heidi Avellan är öppen och tydlig med sina åsikter. Hon tvekar inte att ta politisk ställning och stå upp för det hon tror på. Men när det gäller familjen och privatlivet är hon väldigt försiktig.
Utan att gå speciellt mycket i detalj in på hur mitt privatliv ser ut, för det håller jag utanför det offentliga, så kan jag säga att det är så att jag har långa arbetsdagar. Det är helt oundvikligt i det här jobbet och man kan på något vis säga att det är ett 24/7 jobb. Jag följer med vad som händer hela tiden. Så från det att jag stiger upp mycket tidigt om morgonen och medan jag är ute med hunden, det är min fria tid på dagen, det är mellan 6 och 7 på morgonen, då är jag ute med hunden och lyssnar på radio och tänker de tankarna som man behöver ibland tänka, låta tanken flyga lite. Från det och det att jag läst morgontidningarna så håller ju jobbet på till på kvällen då jag ofta tittar på någon av sändningarna, Rapport eller Aktuellt på TV och efter det stänger jag till dagen.
Din hund, vad är det för ras?
Jag är en labradormänniska, det är alltid en labrador. Labradoren just nu är 6 år gammal och heter Bimbo, hon är gulvit.
Heidi Avellan har nu bott i Malmö i 10 år och blivit en självklar del av det offentliga livet här. Och hon längtar inte tillbaka vare sig till Stockholm där hon bodde i 15 år eller till sin uppväxtstad.
Nej, verkligen inte. Helsingfors, det har jag lämnat sedan länge bakom mig. Jag var faktiskt i Helsingfors i lördags och funderade mycket över det här. Alltså det går ju väldigt dåligt för Finland just nu. Ekonomin är på fallrepet och... Det gör något med en stad. En mycket dyster stämning där. Men det är också så att jag är färdig med Helsingfors. Jag har vänner och släkt där och åker gärna och hälsar på dem ibland. Men rent professionellt så har jag ingenting att hämta. Som finlandssvensk så är arbetsmarknaden väldigt snäv om man vill jobba på svenska. Alltså. Stockholm. Jag bodde 15 år i Stockholm. Jag tycker mycket om Stockholm. Men jag ser inget som helst... skäl att bo i Stockholm annat än att arbetsmarknaden är så mycket bättre för personer som mig där än här. Nu har jag ett fantastiskt jobb och familjen trivs så det finns inget skäl att flytta. Men flyttar vi någonstans i Sverige så är det kanske just då tillbaka till Stockholm. Jag är också gift med en stockholmare.
Så brukar vi också ha ett stående inslag i det här där vi ber personen som är föremål för det här då beskriva sig själv. Hur ser du ut?
Jag är 1,75 lång. Jag är ganska, jag tror att man skulle säga atletiskt byggd. Jag har breda axlar och har hela mitt liv sysslat med någon slags träning. Jag har ett ständigt rufsigt hår. Mörkt hår som är lockigt, lite ostyrigt. Jag har gröna ögon.
Du sa att du har mörkt hår, men... rödbrunt är det väl lite grann, lite sådär, kastanjebrunt.
Ja, det är väl snarare rödbrunt än mörkt. Jag brukar kalla mig mörkhårig, jag kallade också min pappa mörkhårig. Jag tyckte väldigt mycket om min pappa, vi stod varandra nära. Och ungefär alla människor jag känner idag är väldigt förvånade när jag beskriver pappa som mörkhårig. För faktum är väl att han de sista 30 åren var helt vithårig.
Sen har du också glasögon.
Ja, och det är ganska nytt. Så det är något som jag inte kommer ihåg att se som en del av min person. Jag har haft glasögon nu i snart 5 år och inte riktigt vant mig. Jag tror att den här färgen kallas aubergine. Det är franska designbrillor och färgen var väl aubergine. Och tämligen runda. Min syster som bor i Finland och ibland har sett mig på TV brukar då genast skicka iväg ett litet meddelande. Och där står du i dina åsiktsbrillor. Hon tror jag då hänvisar till det här hippimodet och det när alla hade runda brillor och det på något vis var ett politiskt statement. I mitt fall är det faktiskt så att jag har lite svårt att hitta någon annan form som passar på mitt ansikte. Jag har ganska höga kinder och oftast en ganska frisk färg i ansiktet. Men jag måste säga att mars är en prövning. Det är den värsta månaden. Det är då de flesta är som glåmigast på något sätt.
Och dina kläder då? Vad har du för klädstil?
Kläder är min stora passion. Vi träffas en fredag och det är casual Friday för mig. Så jag är klädd precis så som nästan alla är klädda idag. Just detta jeans, liten tunika, en liten kashmirkofta och sjal är liksom på något vis den nya kostymen för kvinnor i Sverige. Jag brukar ofta gå i klänning. Jag tycker om att ha klänning. Efter alla år av idel svart så har jag försökt börja satsa på omlottklänningar i mönster och färg. Men idag har jag faktiskt någonting så alldeles nytt och mycket ovanligt för mig. Jag har sneakers på mig i guld. Det är guldpaljetter på gympadojorna. Jag ska känna efter om det är en bra grej eller inte.
Vad ska du göra nu då när den här intervjun är över?
Jag ska börja med att redigera en podd som jag gör tillsammans med Sofia Nerbrand, en liberal debattör. Jag ska få klart min lördagskrönika eftersom det är fredag och den ska också ut idag. Sen är jag faktiskt på väg till Washington för att lite inför det amerikanska presidentvalet åker imorgon. Så jag behöver helt enkelt packa.
Åker du i jobbet då eller åker du tillsammans med din familj?
Nej, jag åker i jobbet.
Ser du fram emot det?
Både och. Jag tycker att det är oändligt tråkigt att vara borta från min familj. Jag tycker alltid det är lika tufft att åka. Sen vet jag att medan jag är där så är det är hur spännande som helst. Dessutom så hör jag till de människor som gillar Washington DC riktigt mycket.
Kaffet är uppdrucket och intervjun börjar lida mot sitt slut. Men först får jag en rundtur i de stora, ljusa och fortfarande väldigt nya lokalerna.
Här är i alla fall hjärtat av tidningsproduktionen. Här är vår centraldesk. Där vi står så ser vi också den stora nyhetsredaktionen som är inriket och Malmö, hela bortre väggen där.
Var sitter du någonstans då?
Jag sitter i ett litet hörn här borta tillsammans med vännerna på ledarredaktionen. Då kommer vi till sporten.
Alltså, vi ska inte tänka alls. Det är då vi är som bäst.
Som är de som jobbar. Störst energi, frenesi, engagemang. Och här har vi vår ljudstudio där jag ska sätta mig ner alldeles strax.
Men hur skulle du då beskriva dig som person?
Jag är kanske lite för rak för många smak. Jag tycker om att tramsa och skoja, men om jag vill ha någonting sagt så försöker jag att inte linda in det. Jag pratar ganska mycket. Jag kommer ju från en väldigt pratig kultur. Vi som är finlandssvenskar i Finland, vi pratar en massa. Och min kära stockholmske make, när han började förekomma i de här kretsarna som mest bestod av journalister och skådisar, var ju alldeles förskräckt. Han sa, men ni har inte en chans att höra vad de andra säger, för ni pratar alla exakt hela tiden på en gång. Och det är alldeles sant, fast jag tror att vi också har kanske extra stora öron, för vi lyckas också uppfatta vad som sägs rätt ofta. Det här är något som jag tagit med mig hit och också det som jag tror att många uppfattar som ett ofog. Jag kan falla någon i talet, vilket många uppfattar som att jag avbryter. Egentligen så är det ju bara liksom, jag blir engagerad och då avbryter jag dig mitt i din mening, faller jag dig i talet och fortsätter det du höll på att säga eller säga motsatsen. Och har kanske lite svårt att stänga av. Det är väl mitt stora problem. Jag skulle älska att vara lite latare, lite mer liksom ta det lugnt i stunden och njuta av det. Jag njuter av en massa saker, det får jag ju säga. Däremot, jag älskar ju mat till exempel och tycker om att laga den där maten. Tycker om att äta tillsammans med många människor. Så jag vill inte helt asocial, men jag behöver mycket egen tid.
Det sa Heidi Avellan, politisk chefredaktör på HD Sydsvenskan och nu alltså månadens ansikte här i taltidningen. Reporter var Gunilla Kracht. Och vi kan nämna att den tidning för synskadade som Heidi Avellan nämnde i inslaget fortfarande finns. Och den heter idag Finlands synskadade. Och den kan man hitta på webbadressen fss.fi.